Franska podden presenteras av Frankrikes ambassad i Sverige.
Och här sitter jag med champagneexperten Rickard Julin som precis har blivit riddare av Franska hederslegionen. Grattis!
Underbart, stort tack!
Hur känns det?
Ja, det är... Alltså, man försöker ju ta in någonstans hur stort är det här, och man pendlar ju alltid mellan ja, så märkvärdigt är det säkert inte, det finns ju folk som har fått det förut och sånt där, till att man får någon slags jättehybris och tycker att det är helt enormt stort. Men jag har nog kommit fram till att det som gör det stort för mig, det är att i grunden är inte jag så mycket för utmärkelser och sånt där. Jag är mera för rena prestationer, att man är nöjd med det man har uträttat oavsett vad det handlar om. Mer än att andra sätter medaljer på en och säger att för lång och trogen tjänst ungefär. Men det som är speciellt här är att jag har fått väldigt många priser. Jag har faktiskt vunnit 3 gånger för världens bästa bok om franska viner på inofficiella kokboks-VM. Och det är ju så stort det någonsin går att bli för en vinförfattare. Och jag har fått många andra priser, bland annat varit riddare tidigare. Men då är det riddare av champagne. Och det som är speciellt här, det är att det här är alltså egentligen helt utanför mat- och dryckesindustrin. Det kommer från franska presidenten, ifrån ett av de största och viktigaste länderna på jorden. Ifrån deras president som tycker att man har gjort någonting viktigt för det här landet. Och dessutom är det så att det är en av de få utmärkelser som jag har känt till ända sedan jag var liten. Hörde talas om Napoleons hederslegion och tänk de som får den och så vidare. Så att det är stort, det är bara att konstatera.
Kan du ge en kort presentation om dig själv? Vem är Rickard Julin?
Ja, jag är ju hedersriddare. Nej, jag är en... Det som jag är känd för nu, det är att jag är champagne- och doftexpert. Champagneexpert i första hand kan man väl säga. Och världsledande sån. Men i grunden är jag en ganska vanlig kille som blir besatt av mina intressen. Jag har haft många genom livet. Jag har varit studiemusiker och hållit på mycket med det. Jag har satsat på både tennis och hockey och framförallt fotboll i idrottsvärlden. Men inte nått riktigt ända fram. Och sen så halkade jag in på viner ganska plötsligt så där 1986 och blev totalförälskad just i champagne och hade det som hobby en massa år och en otroligt passionerad hobby som sen blev yrke. Och så har jag utvecklat det här så pass mycket så att fransmännen hyllar mig idag då.
Du säger att du trillar in på det. Någonstans måste det väl ha kommit ifrån det här champagneintresset?
Ja, det är många steg. Jag har ju verkligen tvingats tänka tillbaka till vad är det för saker som gör det. Det är väldigt fascinerande i livet överhuvudtaget vad man sysslar med som vilket yrke man får och sådär. Det är mycket fråga om slump och kombination av det och målmedvetenhet. Men i mitt fall så handlar det om att jag har faktiskt fått en slags doftuppfostran sedan jag var barn som jag inte tänkte på då. Utan som jag trodde var ganska normal och naturlig. Men det är inte särskilt vanligt. Det var inte alls medvetet. Men vi pratade, framförallt min mamma pratade dofter och smaker varje dag. Någonting, så fort man kom till en ny miljö, så fort man var ute och gick, man passerade någonstans, så känner du, kom frågan och så beskrevs en doft, det kunde vara en blomma, det kunde man gick förbi grannen eller vad som helst, och samma sak i där jag, ja, det där har sen fortsatt då. Det kunde vara så att vi gick bara en promenad när vi var på landet, framförallt på somrarna och sådär, så gick vi runt och precis som man alltid gör med barn kanske, förhoppningsvis att man får syn på saker och så säger man, titta, vet du vad den där fågeln heter, vad den där blomman heter och har du sett det där och där? Och hör du det och det ljudet? Men det var även också naturligt då att känna dofter och gå fram och dofta på olika blommor och sånt framför allt. Och bara genom att hon pratade om det här gjorde att jag höjde vakenheten för dofter. Och sen var jag extrem kinkig och känslig med all mat hemma. Jag kommer ihåg hur de försökte lura mig och ge mig penicillin i filmjölken och sånt där tillsammans med kalaspuffarna. Det fanns ju inte en chans. Jag var väldigt, väldigt smakkänslig tidigt och det var mer ett problem. Men det har funnits med mig hela tiden. Och sen så såg jag att mina föräldrar hade ett vinintresse. Det var på en låg nivå, men de tyckte att det var väldigt kul de få gånger som de drack vin. Och då kom ofta fram en bok också, någon sån där vinatlas där man tittade, titta här, här ligger det här, där bredvid är det här berömda vinet, men nu dricker vi det här och det kommer från den och den dalen och det, titta, jag läser lite här om det så. Så att det fanns en, ska jag säga, lite kunskapstörst samtidigt som de ville smaka ett vin. Och jag fick jättetidigt stoppa näsan i de här glasen, ja, någon sekund så där, ja, det var det och det. Och känna att det var mysigt, så att det fanns med mig. Och sen finns det en jättestark upplevelse när jag var 8 år gammal. Då jag var i Moseldalen i Tyskland med mina föräldrar. De var där för att prova vin och testa sånt. Jag åkte med bara för att det var vackert och höll på med andra saker. Men sen vid ett tillfälle så fick jag följa med in. Och vinmakaren säger att han ska också prova. Jag var 8 år och jag tyckte att det var jättespännande. Jag hade redan smakat så att tungan i tyska söta viner och tyckte att de var goda. Men här var det att han säger att titta ut genom fönstret så ser ni 2 berg här på andra sidan floden. Och jag gör mina viner från de här 2 bergen. Jag gör dem på exakt samma sätt, alltid från Rieslingdruvan. Och varje år så finns det en tydlig prägel från respektive berg. De smakar så olika därför att geologin är olika och sluttningen är lite olika. Och det här var ju jättefascinerande att höra. Och så beskrev han hur de här smakade olika. Och sen så sa han att sen är också vädret väldigt varierande här i Moseldalen. Så att de 2 senaste åren har haft 2 väldigt olika vädertyper. Förra året så var det väldigt varmt, vilket har gett väldigt rika honungsaktiga aprikos- och persikosmakande viner. För 2 år sedan så var det betydligt svalare och då blev det väldigt mycket av citrusfrukter, citron och lime och blommor och sånt. Och nu har ni, framför er har ni 4 viner. 2 av dem kommer från det där vänstra berget och 2 kommer från det högra. Så beskrev han då skillnaden i just den här jordmånskaraktären från olika bergen. Och så skulle man också samtidigt, uppgiften blev att från de 2 olika årgångarna och från de 2 olika bergen så skulle man försöka para ihop det här. Och för mig var det superlätt, för att jag var med och gjorde det. Men det var ju så tydligt att känna var fanns limen och var fanns aprikosen. Nästan som man har sprayat i det, någon slags juice av det. Och även de här skillnaderna i växtplatsen. Men det visade sig att jag var den enda som kände det. De vuxna hade fel. Och det gav mig en jättekick. Dels att titta vad duktig jag är. Och att alla vuxna blev stolta och glada och sådär. Men framförallt tror jag att jag hade med mig det där när jag sen kommer till kröka med polarna stadiet som alla kommer till i Sverige. Jag hade jättesvårt att hålla för näsan och dricka häxblandningar och fesiumen öl och sånt där som man, även jag, utsattes för. Och ville gärna då ha något vin som kostar 10 eller 2 mer. Och sen gick det där vidare till att det blev moserande, att jag gillade bubblorna, fräschören i moserande viner. Så att vi var några stycken, bland annat Hannes Holm och jag, som klasskompisar på gymnasiet. Vi drack nästan bara spansk cava. Tyckte att vi blev jätteroliga av det och mådde bra dagen därpå och kände oss fräscha och lätta och det var gott. Tills ett tillfälle då vi fick riktig champagne. Vid ett tillfälle när en kompis till, eller en filmregissör som var god vän med Hannes, han hade precis börjat komma in i filmens värld, så tog han med sig en riktig champagne. Och vi satt inför en fest och skulle värma med den här ute i en vacker solnedgång. Och det blev så magiskt att vi kände att vi kunde inte gå på festen. Det var alldeles för stor upplevelse. Vi till och med lyssnade på bubblorna, vi tittade på färgskiftningarna genom glaset och vi kände att det var något helt annorlunda och storslaget vi har varit med om. Sen var det lite sovande några år till. Sen när jag utbildade mig till det som jag är utbildad till, gick på GIH och blev idrottslärare. Så under mitt första sommarlov, när jag var klar med utbildningen, så befann Hannes och jag och våra flickvänner oss i Normandie, Bretagne. Och så skulle vi åka hemåt via Paris. Men så är det någon som får en snilleblixt och säger, men vänta nu, champagne, ligger inte det alldeles in till där? Jo, jaha, jag visste inte riktigt var det låg. Men det ligger ju alltså 15 mil ifrån Paris. Så vi åkte dit istället. Paris hade vi varit tidigare. Och spenderade bara 2 dagar där. Och där kommer förälskelsen. Jag älskar området. Jag älskar historiken bakom. Jag går på väldigt mycket av de här skrönorna om hur de fann bubblorna och ja, jag åkte runt ett litet turistiskt tåg på Piper Heidsieck som beskrev då exakt hur munken hade uppfunnit det här och hur metoden gick till och hur fantastiskt det var. Och så framförallt så gick jag sen in i butiken och såg att det fanns ju hundratals olika champagner i en butik. Åkte hem till Sverige, letade efter böcker och såg då att på Systembolaget fanns det 6 champagner. Idag finns det 350 eller något sånt där med beställningssortimentet inräknat. Så att det har hänt otroligt mycket. Och så letade jag efter böcker och det fanns bara på engelska. Men jag köpte dem och jag började plugga det här av ren passion och intresse. Och kunde böckerna utan till ordagrant nästan. Och ja, sen blev jag så där besatt som jag blir av alla mina intressen. Och såg till att varje helg så var vi några stycken som testade en ny champagne. Vi började handla på taxfree. Vi hade kompisar utomlands som kom hem med någon enstaka flaska. Och vi finansierade det här jättedyra genom att stå över biobesöken och äta mycket blodpudding i veckorna och sånt där. För att kunna smaka champagne kan man säga. Och sen rullade det här på och jag är jättenöjd med så här i efterhand att jag faktiskt inte hade råd att köpa det bästa med en gång. Utan jag fick drömma lite grann, jag fick långsamt utveckla det här. Och jag drömde om att åka tillbaka till champagne. Och första året så blev det, kom tillbaka ett år senare. Sen började jag åka som nybliven lärare. Så började jag åka även på påsklovet någon gång. Sen blev det alla lov. Och så fortsatte det så. Och så blev jag uppskattad där nere för vad jag sysslar med. Och det dröjde väldigt länge innan jag tänkte själv att det här ska jag satsa på som jobb. Utan det var just det. Jag tyckte det var så fruktansvärt kul som drev mig.
Det sägs om det att du har fotografiskt doftminne. Du får bekräfta eller dementera. Har du det? Finns det ens?
Någonting ditåt har jag definitivt. Det är väldigt likt, ska jag säga, absolut gehör i musik eller någonting sånt där. Jag tror framförallt ska man säga att alla normalt fungerande människor har ju en del barndomsminnen som är så doftmässigt starka att man kanske inte klarar av att tänka på dem och framkalla dem så. Men när man utsätts för en doft så kan man plötsligt förflyttas tillbaka till tidig barndom väldigt starkt bara genom att få återuppleva den här doften. Och det är egentligen det jag kan göra, men jag gör det mer medvetet. Jag har en större doftbank, jag har ju alltså tränat upp väldigt mycket, jag har medvetande gjort dofter, jag har försökt förstå dem, jag katalogiserar dem, jag har ett väldigt bra selektivt minne för alla möjliga saker när jag verkligen vill minnas någonting. Och om jag bryr mig mycket om och är intresserad av det. Och det har jag ju då, från den dag jag började hålla på med champagnen, så har jag letat och försökt förstå hur doftvärlden hänger ihop. Och då blir det lite grann så att en champagne som jag testat för, låt oss säga, 10 år sedan. Och den gav ett starkt intryck. Då kommer jag ihåg, ja, ska jag säga till 99% exakt hur den smakade då. Och om jag får den igen senare och den har förändrats lite grann. Då kan jag ju då se att ja, det här är fortfarande likadant, men där har det skett en viss utveckling eller förändring. På precis samma sätt som du träffar en människa som är 10 år äldre. Man ser att det är samma människa. Man kan höra att rösten är oförändrad. Mimiken är oförändrad. Men man har mer rynkor. Man ser äldre ut och sådär va. Man kanske har mognat. Både på gott och ont då. Och det är likadant med viner. Och jag har en väldigt unik förmåga att både uppfatta de här mängderna av dofterna. Förstå samspelet mellan dem och komma ihåg dem.
Jag har läst om dig att du använder en metod för att skilja just champagnehusen åt som heter double jeu. Vad innebär det?
Jag har också läst det och jag kan säga att jag har hört många olika metoder. Och jag har inte medvetet gått in för någon speciell metod. Men jag tror att det finns i alla fall inslag av det som man gör där. Mitt sätt att arbeta med det här, det är dels att helt enkelt varje dag så utsätts man för dofter och varje dag så stannar jag upp mer eller mindre. Det är inte jättetydligt varenda dag, men väldigt, väldigt ofta sker något nytt i den doftmiljö där jag befinner mig. Då stannar jag upp och så säger jag något till den som är med. Känner du att det luktar lite så? Det är lite annorlunda än vad igår eller någonting sånt där. Och bara genom att hela tiden reflektera över här så fortsätter man sin träning och jag bygger upp en större och större doftbank. Det gör att jag alltid kan plocka fram de här sakerna när det väl är dags. Men just när jag provar en champagne, Då stoppar jag ner näsan och så är första reaktionen, den är egentligen bara, känner jag igen eller inte? Jag bara ser till att jag är otroligt koncentrerad, stänger ute allting annat, lyssnar, känner av, försöker förstå budskapet som vinet, champagnen ger. Och det är inget intellektuellt överhuvudtaget, utan det är bara pang, så känner man igen. Aha, där är du igen. Det var länge sedan vi sågs. Och då är det så att jag kan den här doftprofilen så väl, så jag vet exakt hur den ser ut. Då känner jag igen den. Så det är inte konstigare än att någon doftar på citron och säger, det är citron. Men jag kan säga att det här är 1947 Heidsieck Monopol, för att den var så förra gången. Men sen, för att memorera det här starkare, så gör jag ofta så att helst blint först, att jag inte vet i förväg vad det är. Sen när man vet vad det är, så smakar man igen och så sitter man ganska länge. Igen oerhört koncentrerat, ser om det förändras. Man pratar med andra, tar in intryck och hör vad de säger. Ibland så kan man lägga till någonting. Och förstår, ja, det har jag tänkt inte på. Det har faktiskt en liten melonton, men det kanske är den som är det speciella jämfört med grannen eller något sånt där. Och sen så använder jag även det visuella. Jag tar sen flaskan, tittar på etiketten, dricker igen för att få ett ännu starkare bildminne av just hur den här smakar. Allra bäst är det om man dessutom gör det här på plats nere i vingården. Man doftar på jorden därifrån det här vuxit. Man doftar in i källaren tillsammans med den här vinmakaren. Man minns hur hans röst lät. Det gäller alltså att samla så mycket information som möjligt som gör att man förknippar just det enskilda vinet med en så stark minnesbild som möjligt.
Den självklara frågan. Favoritchampagne?
Ja, det självklara svaret. 1928, Paul Roger Grove. Det är faktiskt självklart för mig, därför att under många år, om man tittar på hur vinkritiker genom åren har bedömt viner, så har det ju alltid funnits en slags ovilja i många länder mot att poängbedöma. Man vill att gruppera det här så enkelt som möjligt, kanske tre grupper. Jättebra, bra och dåliga viner ungefär. Därför att man tycker att det är så himla subjektivt. Man vill inte tala om för folk för mycket hur bra är någonting. Men jag är lite tvärtom faktiskt. Jag tycker att det är väldigt, väldigt viktigt att tala om att det här är min subjektiva uppfattning. Men den är baserad på så mycket kunskap och så mycket erfarenhet, så att den är väldigt, väldigt nära en objektiv sanning också. Och den är närmare än vad folk generellt tror. Så därför så vill jag ha en sån bred skala som möjligt och jobba då med en 100-poängsskala. Och det gör man framförallt ganska mycket i USA också. Med den skillnaden att skalorna egentligen, de börjar någonstans. De är oerhört hoptryckta, så att de börjar vid 90. Ett vin för en 100-lapp som smakar så där kan lätt få 92 poäng. Och sen så vimlar av 99 och 100-poängsviner. Så att det ville jag undvika. Och när jag började testa så låg jag väldigt lågt och försiktigt i poängen länge. Men sen stötte jag på en champagne som var Krug 1938. Och den var klart det bästa jag någonsin hade provat. Och i och med det, att jag testade den, jag kände någonstans att den är förmodligen, jag kommer aldrig dricka något bättre, men jag sätter 99 för att ha en poäng kvar. Och jag kommer inte ihåg exakt, men säg att jag hade då kanske provat en 1500 viner eller något sånt där, eller champagne, när jag kom till den. Och den var tydligt bäst. Och jag provade om den och det var likadant. Sen fortsatte så säkert i 10 år innan jag var med om någonting som var närheten att tangera. Så jag tänkte väl att på dödsbädden kanske jag uppgraderar den här till 100 och säger att det där var den bästa. Men jag är jätteglad att jag inte gjorde det. För att sen så sitter jag på en fantastisk vinmiddag som jag själv är med och arrangerar. Och det är, vi har några av världens absolut mest berömda röda och vita viner och dessertviner. Och några av dem kostar så idag motsvarande kanske 500 000 kronor och sådär. Så att det var några helt vansinniga viner. Och den här champagnen var absolut inte på den prisnivån då. Och den kommer fram ganska tidigt och jag jobbar. Så jag är inte alls beredd på att jag ska... För det finns alltid, när jag jobbar och ska hand om en grupp, så kan jag inte riktigt njuta precis lika mycket som man gör om jag bara sätter mig. hemma eller med mina absolut bästa vänner. Men när jag stoppar ner näsan i det här, jag tror att den serveras som andra champagne eller andra vin under den kvällen, så börjar jag gråta. Det är bara, tårarna bara flödar och jag blir så totalt känslomässigt rörd. Och de runt omkring mig bara tittar, vad är frågan om, vad är det som sker? Och min manager som jag jobbar med då, han säger med en gång, du får inte, jag vet vad du tänker, säger han. Och jag svarar inte på det, och sen så dricker jag och så smakar jag och så bara nickar, jo, jag måste. Det, för han hade sagt åt mig, du får inte ge 100 poäng på väldigt, väldigt länge. Men det var tydligt. Jag kände att det här kommer jag kanske kommer vara med om det igen någon gång. Men jag behöver inte vara rädd att ge 101, utan det här är 100. Perfekta. Och varför det då? Ja, det är oerhört svårt att beskriva. Men man kan säga att kombinationen, det letar man väldigt ofta efter. Alltså champagne utvecklas på ett sådant otroligt magiskt sätt med åldern. Det blir djupare, det blir längre, det får mycket toner av kaffe, knäck och honung och sånt där. Mycket, mycket rikare och mjukare med tiden. Men det finns ju också en väldigt stor charm i det här att de är vårlikt pirriga och upplyftande och härliga och lätta samtidigt. Och de gånger det här kombineras, då blir det som allra bäst. Det är som musik där man hör en dansande flöjt någonstans samtidigt som det är tunga brassackord i bakgrunden och det här i total harmoni. Det var så här. Det var så djupt, det var så storslaget, men det var så fjäderlätt och sanslöst gomtapetserande. Och sen så var det en finish som bara sprakade som förverkeri i munnen och höll på i ungefär en kvart om man bara smakade en klunk. Så lång var eftersmaken. Så att det var det bästa jag provat. 1928, Paul Auger Grav. Nu finns det nästan inga flaskor kvar. Det finns väl en 5-6 flaskor kvar på jordklotet. Och jag letar inte efter den igen, därför att jag minns det här exakt. Jag behöver inte återuppleva det, utan det är för evigt skrivet där. Och vi får se om det dyker upp någon annan 100-poängare. Men nu har jag provat 8600 champagner och jag skulle bli väldigt förvånad om jag är med om någonting som är lika gott.
Berätta lite vad du har för framtidsplaner. Du har gjort så fruktansvärt mycket. Du har nämnt dina tidigare yrken också. Din idrottslärarkarriär och musiker, och nu är du inne på champagnerna. Du är författare också, har gett ut flera böcker. Vad ligger framför?
Ja, kan väl säga att det har ju förändrats ganska mycket med tiden. Även den här champagnedelen. Man försöker bredda det så att det inte bara nördas in i bara bubblornas värld. Och det som jag själv tycker att jag har förbättrat mest på senare tid, det är nog, dels så har jag lärt mig mer om doftsinnet och förståelsen för varför jag själv har lyckats bra. Jag lyckas kanske pedagogiskt berätta lite mer om det här, hur ökat mental fokus kan förbättra njutningen. Jag har förstått mer om hur doftsinnet och smaksinnet påverkar oss och berättar det för folk. Så att jag har lite sidospår, jag har hållit på lite med parfymer, jag har gjort tv i Norge där jag gjorde ett doftprogram där jag själv utsattes för massa tester och utsatte folk för dofttester för att se hur man reagerar på det här. Det är ett sidospår, och sen så har jag väl också med tiden, och framförallt tycker jag nu att jag har lyckats jättebra i den senaste boken, den här En doft av champagne, att jag har förbättrat mitt författarskap. Jag har inte nöjt mig med, som många andra, att nu har jag fått en position här och folk kommer lyssna på mig hur jag än skriver. Det finns nämligen ganska många jätteduktiga vinmänniskor som skriver som krattor. Och det blir väldigt störande, tycker jag, när man bara genom sin pondus som man har fått genom titlar och liknande får då massa utrymme i media utan att man kan uttrycka det på ett bra sätt. Så det har jag jobbat med. Och hur har jag gjort det? Jo, genom att läsa mer, lyssna mer på ljudböcker, tänka på hur man uttrycker saker och ting och gå lite utanför den vanliga vinbranschen när man skriver, försöka göra det mer som en bra författare. Planerna för framtiden, för första gången ska jag säga att jag hade så enormt mycket saker som hände under hösten och början av vintern i lansering av den nya boken på många, många olika länder. Så jag åkte runt på turné, kan man säga. Och ja, det är så mycket som jag har kunnat fira det här nu, precis nu. Och det handlar för mig Mycket av framgången handlar om att jag hela tiden ska tycka att det är jättekul. Jag måste ha kvar personen. Jag måste längta efter nästa glas champagne för att det ska gå bra. Jag kan inte spotta ut ord om det här utan att verkligen trivas med det och känna kärleken till drycken. Och därför så har jag backat lite nu. Känner att jag jagar inte projekt. Projekten får komma till mig. Och sen så hoppar jag på eller inte hoppar på. Beroende på vilken arbetsinsats det är, vad det kan ge och hur kul det är helt enkelt. Och det är lite unikt. Jag vet att jag i många år har på och jobbat med en jättebok om Frankrikes alla viner. Den kanske kommer att, den inspirationen att börja ta tag i den totalt, den kanske är ganska nära. Men just nu vet jag faktiskt inte, utan jag tar steg för steg. Jag har några jätteroliga projekt i, bara om någon månad här ska jag ner till Monaco till exempel och köra en suverän provning på en av världens största segelbåtar för Gucci och träffa massa spännande privatpersoner och lite liknande såna där saker som ligger precis nära i pipeline då, ett samarbete med några av de största hotellen i världen. Jätteroliga jobb. Singapores Grand Prix i höst ska jag åka och ha en stor dragning för där med några av världens bästa champagner och sådär. Annars så får vi se vad som händer. Dofterna finns där, champagnerna finns där. Det är bara att åka med och reflektera så det kanske blir någon bok någon gång framöver igen.
Då säger vi lycka till och igen grattis.
Tack så hemskt mycket.
Franska podden presenteras av Frankrikes ambassad i Sverige.